Ja hörni, det är så att vi från Fotboll i Fotboll har glädjande nyheter att dela med oss.
Så är det, vi har fått vår första sponsor, Medarbetarna.
Precis, och Medarbetarna, det är en professionell naprapatklinik som erbjuder dig stort kunnande och bred erfarenhet inom traditionell naprapati. Det som är extra spännande med Medarbetarna är att Anders som bedriver Medarbetarna har erfarenhet inom fotbollen. Och det är vi extra glada över med tanke på att vi sitter och pratar fotboll hela dagarna. Anders var faktiskt med och vann SM-guld med Hammarby 2001, så kunskap, det har han.
Och är det så att ni vill ta del av den så kan ni besöka dem på deras hemsida, medarbetarna.se. Alternativt så finns deras kliniker på dels Ekerö, men även Östermalm i Stockholm.
Så bor ni i närheten så är det bara att svänga förbi, för de kan både förhindra skador och även förebygga kropparna så att de är på högsta nivå.
Så är det, och det är dags att börja investera i sin kropp för framtiden.
Och ett extra stort tack från oss från Fotboll i Fotboll till Medarbetarna som gör det möjligt för oss att ta nästa steg för att förverkliga våran dröm. Du lyssnar på Fotboll i Fotboll och vi är tillbaka med ett ytterligare gästavsnitt.
Precis, vi har hög fart här nu fortsatt, och jag vill påminna alla om att det finns en liten ruta här på Spotify om man lyssnar där, att man kan skriva vad man tycker om avsnitten, och jag tänker att där kan man få tipsa om lite gäster som ni vill att vi ska ta in, och vad ni tycker om våra gästavsnitt och vad vi kan utveckla.
Absolut, vi strävar alltid för att bli bättre.
Precis.
Med oss idag, William Veskelinen.
Hallå.
Välkommen.
Tack så jättemycket.
Ja. Du var en liten slump att du hamnade med här.
Ja, men verkligen.
Vi sprang på varandra
på gymmet på Pace, där på Pace Stockholm.
Exakt.
Och hade en intressant diskussion, och så landade det i att vi skulle podda.
Ja, och det var verkligen, jag var verkligen chockad när jag lämnade hur påläst du var inom det området vi diskuterade. Just det här avsnittet kommer vara om din karriär. Mm. Men vi ska faktiskt släppa två avsnitt med dig.
Det stämmer.
För du var så jäkla duktig på det området. Och vi kommer släppa det om 2 dagar efter det här släpps.
Ja, svårt att säga. Vi får se vad som händer här i veckan. Men inom en vecka kan vi säga i alla fall. Ja, så får vi se vilken dag.
Vi flaggar för det i alla fall. För det är sjukt intressant.
Verkligen. Ja. Mycket intressant.
Men om din karriär blir idag.
Ja.
Ja. Vi brukar alltid börja med 5 simpla frågor.
Ja,
så
sure.
Att man får en inblick vem vi sitter med.
Ja.
Podden heter Fotboll i Fotboll. Mm. Vad säger det dig?
Oj, mycket. Komplex fråga, men fotboll är ju fotboll på ett sätt. Att det är en unik sport, det är en väldigt komplex sport. Och så finns det en stor kommersiell del bakom det. Så det är ett brett uttryck, men man kan svara på många olika sätt.
Verkligen, det finns inget rätt eller fel på det, tycker jag.
Nej, verkligen, det är en kuggfråga.
Ja, nej, men precis. Och du målade upp det jävligt bra.
Ja.
Ja. Vad ger du för tips till någon som blir målvakt?
Man måste älska det man gör, framförallt. Man måste brinna för att både träna såklart, men också att till slut man ska ju rädda bollar. Och det är det man ska brinna för, att kunna stoppa bollar inom spektakulära räddningar, eller om det är bara att placera sig rätt och göra de enkla sakerna. Så det är också en bred fråga egentligen, men målvaktsspelet är ju... Det är unikt och man måste verkligen älska och stoppa bollar egentligen.
Ja. Det här är lite, det var det här vi pratade med dig om innan vi slog på mickarna. En liten hint om att vi skulle ta upp något. Malcolm Nilsson Säkvist ställde sig i mål för första gången när han var 17, om jag minns det rätt.
18, va?
18 till och med.
Ja,
vilket är helt otroligt med tanke på vem han är idag.
Ja.
Så vi kommer dra igång en serie i samband med att vi startar vår YouTube.
Ja.
Som kommer att heta Är det för sent att bli målvakt?
Okej.
Så jag ska ställa mig i mål.
Är det sant?
Yes.
Okay. I division 7.
24 år gammal. Spelar fotboll på plan hela livet. Och då är stora frågan, är det för sent?
Det är en bra fråga. Det verkar vara en helt unik resa som Malcolm har haft. Om man ställer sig när man var 18. Så bevisligen så går det. Och göra en raketresa. Mm. Så, men det ser fram emot att se dig prova det.
Vi kommer facetima dig om tips allt möjligt nu.
Exakt.
Ja. Ja. Oliver Dovin ställde sig i mål när han var 12 också. Så det är också ändå ganska sent.
Ja, exakt. Det är ungefär i den skarven där jag också började spela som målvakt. Jag tror det var 11 till och med.
Då är jag 12 år sen på den bollen.
Alltså. Precis.
Ja, det var väl så gammal.
Jag vet Diego Costa började spela fotboll när han var 17.
Ja, är det så sen? Jag har också hört det. Så här, i alla fall organiserad fotboll. Annars kan man bara spela på gatan med kompisarna.
Och även Niasha Musekwi som spelade i Allsvenskan i Djurgården. Han började spela fotboll när han var 18. Han slutade med basket för att börja spela fotboll.
Det kan stämma.
Ja. Så det finns några sådana stories. Sen är det bara frågan om jag kan göra det.
Ja, det kommer bli
det kommer bli kul att följa.
Ja, tack.
Tar du med dig tipsen om att älska att vara målvakt?
Ja, men jag börjar falla för det.
Ja, det gör det.
Jag gör jävligt ont att landa på axlarna bara.
Ja, men man får lära sig. Det är tekniker så man kan landa lite mjukare.
Nacke och axlar har jag sitter och typ på riktigt haft kramp i.
Är det sant?
Ja. Så där måste jag lära mig.
Vi jobbar fallteknik.
Ja. Vi kör ju futsal just nu också, så det är inte jättekul att vara målvakt just nu.
Nej. Futsal, jag tycker också kom också när man var liten eller yngre och spelade futsal. Det var inte så himla roligt att vara målvakt tyckte jag. För bollarna var så hårda och det var nära avstånd.
Det är också så här, precis, 3 meter ifrån en inomhusboll i ansiktshöjd. Det är så här, oh shit, vad har jag gett mig in på?
Ja, exakt.
Ja. Nej, men det är tufft att vara målvakt.
Ja, det kommer bli kul.
Mm. Kommer dina fotbollsgener verkligen bara från pappa eller kommer det egentligen från din mamma?
Min mamma brukar skämta om det, att hon var målvakt också när hon var yngre. Så hon brukar säga att det är de generna jag har fått för att jag är målvakt idag.
Mm.
Men såklart att det är, jag har fått gener från min far då. De spelar fotboll på elitnivå, så det är klart att det mesta kommer från honom. Även om mamma vill också roffa åt sig en liten del av det.
Mm. Ja, det var därför vi tänkte att vi tog upp det. För jag kan tänka mig att du är lite trött på att höra den frågan när man har haft en far som har varit fotbollsproffs.
Ja, men det är klart att den kopplingen kommer alltid och den är naturlig att folk drar den. Ja, det är klart att det finns i dagens fotboll många söner, tidigare elitspelare som har lyckats inom fotbollen. Och det är ju ingen slump i sig, utan det är ju gener, genetik. Och sen såklart att man får ju man kan få tips och råd, träning av sina föräldrar som vet vad som krävs egentligen för att ta sig hela vägen då.
Mm. Det ska nämnas att det där hittade vi från en annan podd. Kommer du ihåg namnet nu? Vi lyssnade igenom. Vi brukar lyssna igenom poddar för att få information om spelarna och även inte så här, ta upp samma saker som de har gjort. Så att man får hitta lite.
Ja, det kan ha varit Hemmaborgen.
Det kan det vara. Ja, det var nu senast på Närkes Allehanda där. Ja. Ja, Hemmaborgen heter det, tror jag.
Bra, så att vi bara nämner det.
Ja, lite ÖSK-podd. Så vill ni lära mer om Örebro så?
Ja, exakt. Vill ni lyssna? Ja.
Där nämnde du också även att det var smart att ställa i mål för farsan sköt ju på dig. Det är ju jäkla bra tips ändå.
Ja, exakt. Men vi brukar skämta om det, eller väl jag. Ja. Att han behövde någon att skjuta på. Så fick man ställa sig där när han skulle träna. Så det är en liten rolig anekdot.
Ja.
För det var lite så också. Ibland så när man skulle liksom ha individuell träning eller extra träning med min pappa så var det oftast han som sköt.
Det är ju ett jäkla vapen för en ungdomsspelare.
Ja, verkligen.
Nej, men sen kanske inte alla vet det heller riktigt. Men Kaj Eskelinen då, som är din far, som vann dubbla SM-guld med Göteborg.
Det kan nog stämma, ja. Och så allsvensk skyttekung också.
Precis, 11 mål va?
Ja, exakt. Ja. Rekordlågt.
Rekordlågt.
Så det blir också skämt om. Att han gjorde så få mål.
Det är en grej bara det.
Ja, absolut. Ja,
snyggt. Vilken är den sjukaste upplevelsen du har varit med i en fotbollskarriär?
Oj, svår fråga.
Det är en riktigt bred fråga.
Ja, verkligen.
Sjukast.
Men jag tycker verkligen det var häftigt att när jag spelade i Danmark, då i Aarhus, så kom vi trea i ligan. Första gången som klubben tog medalj på 25 år, tror jag. Och det är en stor klubb i Danmark och en stor stad, så det var en himla uppståndelse kring fansen och in i stan då när vi kom och knep tredje platsen. Så det var ändå häftigt att vara med om och se den passionen och den uppbackningen från staden och supportrarna som vi hade där.
Större klubb än vad många tror.
Verkligen.
Vi kommer komma in mer på den längre fram i avsnittet. Hur länge är man ung som målvakt?
Ja, det är den jag faktiskt också reflekterat mycket över. Jag känner mig fortfarande ung som målvakt. Jag är idag 27 år gammal.
Mm.
Så, men kanske vid 30-strecket någon gång så kanske man inte ses som ung längre. Mm. Skulle kunna tänka mig.
Det beror väl också på förberedelserna för att bli äldre. Som du nämnde, du var ju på gymmet och körde hårt. Det kan väl vara något som hjälper att nå ända fram till 35 och fortfarande vara ung i kroppen.
Ja, men absolut. Det är klart att om man känner sig ung i kroppen så kan man nog spela väldigt länge som målvakt. Och det är någonting jag strävar efter såklart. Men ja, jag känner mig ung fortfarande. Mm. Så jag klassar mig själv som en ung målvakt. Ja.
Precis. Det blir Gigi Buffon-åldern på dig.
Ja, jag hoppas på det. Ja. Det är målbild i alla fall. Ja. Sen får man se om det räcker.
Precis.
Ja, du kör på hårt i gymmet alltså.
Ja.
Jag har sett det.
Ja, men tack.
Var du med verkligen?
Jag med.
Du kom i slutet där.
Ja.
Nej då.
Jag såg lite igen.
Ja. Som person utanför plan, vem är du då? Vad gillar du att göra?
Men jag gillar att umgås med kompisar. Jag är väldigt social utav mig. Blir lätt uttråkad att sitta ensam hemma. Så gillar att socialisera mig och träffa kompisar och annat folk. Så mycket sånt blir det nu under den lediga tiden, ska man kalla det.
Mm. Och på plan, vem är det då?
På plan skulle jag säga att jag är väldigt...
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Jag är ambitiös. Jag vill väldigt mycket. Och strävar alltid efter utveckling. Och det tycker jag att det visar i mitt sätt att träna på till exempel. Och mitt sätt att kravställande på mig själv och min omgivning. Mm.
Rent på plan, vad skulle du säga är din spetskvalitet?
Och den frågan har jag fått många gånger. Och den är alltid lika svår att svara på tycker jag. Jag brukar beskriva mig själv som väldigt allround målvakt. Och jag brukar liksom skämtsamt säga att jag inte har någon spets. Utan jag är väldigt allround och att, kan hantera de mesta delarna i målvaktsspelet. Så det är väl kanske det svaret, att jag är allround. Att,
ja, det kan ju vara en spets också.
Det är en spets, absolut. Ja. Verkligen. Du nämnde ju det. Du började ställa i mål vid 12-årsåldern, sa du?
Ja, 11 ungefär. Ja. Ja.
Vad spelade du innan?
Jag spelade i Skogås Trångsund, ett lag söder om Stockholm.
Ja, just det.
Så där egentligen man tog sina första steg på fotbollsplan då. Och fick testa på såklart som alla kanske fick göra när man var yngre. Ja, men turades om att stå i mål. Och jag tyckte om det, verkligen. Och så följde det naturligt. Jag var ganska duktig på det och hade den där passionen som vi pratade om innan, att rädda bollar. Så det föll naturligt i slutet, att det vart ett målvakt.
Var det sån här klassisk lottning inför en match vem som skulle bli målvakt? Men sen gick det så jäkla bra, så att du bara, det här är min grej.
Ja, exakt. Ja. Som jag minns i alla fall, så vi turades alltid om. Så man gick runt och liksom bara målvakt när man var yngre. Men sen så kom jag ihåg att jag verkligen tyckte om det. Och så tjatade jag på tränaren nästan att få spela målvakt varje vecka istället för att en gång varje månad. Så jag tyckte det var kul. Mm.
Deras P19 är pojkallsvenskan nu, va?
Ja, det är sant. Jag har dålig koll på det.
Jag tror det.
Ja,
häftigt. Jag har bara ett svagt minne av det.
Ja, det är så häftigt i sådana fall. För det är en liten förening.
Ja, nej, men jag är säker på det. Ja, men jag vågar inte slå fast i bordet. Nej. Jag tror det.
Ja, det vore ju starkt av dem.
Ja, det kan vara P17 annars. Men något av de lagen är häftigt. Allsvenskan.
Häftigt.
Hur bevisar man sig att vara en bra målvakt?
Men jag skulle säga att... om man är en duktig målvakt, det kan man ofta se ganska snabbt, rent på närvaron tycker jag. På pondusen, kroppsspråket och lite rörelsemönster, hur man rör sig i målet. Då tycker jag i alla fall att man kan ganska snabbt se om en målvakt tar det naturligt eller inte. Men sen klart, det finns massor olika målvaktstilar och det finns många duktiga målvakter i Sverige och i världen som spelar på olika sätt. Men just den här närvaron, pondusen och rörelsemönstret, det tror jag är lite universellt. Att antingen så har man det eller så har man det inte.
Tycker du att det är den svåraste positionen på en fotbollsplan? För det är ju verkligen, gör du ett misstag så är det nästan hela din match utdömd. Mm.
Ja, men absolut. Jag tycker att det är den svåraste positionen att spela på. Om man väger in alla faktorer. Såklart att en innermittfältare har fler bollkontakter per match och ställs också på stora och höga krav. Mm. Men en målvakt har andra krav på sig, som det mentala spelet till exempel. Som gör det så komplext att du kan gå en hel match egentligen och inte ha någonting att göra. Och så kan det dyka upp saker som du som målvakt förväntas hantera. Och det är inte alltid det lättaste. Och det är också ja, en profil på yrket som fotbollsmålvakt man behöver lösa.
Ja, alltså så här, med scouting kring målvakt är också en fråga, för att som vi sa med att om man gör ett misstag eller så där, hur bevisar man sig på så sätt att man är bättre än det här misstaget? Förstår du, jag menar att det bara är ett misstag?
Ja, men exakt. Alltså, misstag i fotboll kommer alltid ske. Målvakter också. Målvakter kommer i misstag. Så det handlar bara egentligen om hur man tar sig vidare från misstaget. Hur snabbt man kan glömma det egentligen och komma och studsa tillbaka till sitt liksom, spelet, det vanliga spelet. Så det handlar om att kunna lära sig hantera motgångar och misstag och komma därifrån. För misstag kommer alltid ske.
Mm. Hur scoutar man en sån grej?
Jag tror det är just de här hur målvakten kanske hans attityd efter ett misstag. Går han ner sig, hänger med huvudet, eller är det så att man liksom lite upp med hakan, upp med bröstet och men jag tar nästa istället. Vi går vidare därifrån. Så får man analysera efterhand då. Så jag tror lite sånt, hur målvakten snabbt kan släppa misstag rent alltså med kroppsspråket egentligen. Mm.
Det tydligaste exemplet på det förra säsongen, det är ganska uppenbart, det är när Oliver Dovin som har varit här och gästat, vi har pratat om den situationen när han misstar straffpunkten med bollen. Mm. Sättet han utvecklar matchen därefter. Mm. Det är något sånt du målar upp, antar jag.
Ja, men precis, exakt. Och det är klart att misstag kommer att ske. Mm. Och samma som du säger, Olivers misstag borta mot Häcken där. Och jag tycker han, efter den incidenten eller det misstaget, så gör han en otrolig match efteråt. Exakt. Och det visar på en enorm mental styrka. Mm. Och precis som du säger, det här med att ja, men förmågan kunna släppa misstag. Och det där är ju verkligen ideal utgångsställning att kolla på Oliver i den matchen. Mm. Att han släpper det misstaget och går vidare.
Mm. Ja, häftigt.
Har du haft någon målvaktsidol?
Jag hade Casillas när jag var yngre. Mycket yngre. Sen på senare år så har det dykt upp väldigt roliga målvakter och olika målvaktsstilar. Manuel Neuer till exempel har kollat mycket på. Men i dagsläget så nej, ingen som jag kollat extremt mycket på, utan man kollar på många olika och plockar med sig olika delar lite här och var. Mm.
Hur kikar du på, det är väldigt mycket att målvakter ska stå långt ut och bryta bollen. Jag tänker på Friedrich och Neuer tidigare. Mm. Är det någonting du jobbar på att bli bra på också?
Sweeper-keeper?
Mer av en sweeper-keeper?
Ja. Jo, men det är en del i målvaktsspelet man måste hantera. För i dagens fotboll så går det inte att stå på mållinjen och vänta på att bollen ska komma. Utan man måste jobba proaktivt, jobba långt ut, försöka läsa passningarna som går in bakom backlinjen. Så det är sådana saker som en målvakt idag måste lära sig hantera. Sen är det klart att det finns extremfall som du benämnde med Friedrich som spelade Kalmar förra året. Men det är klart att alla målvakter idag måste på något sätt i alla fall jobba med det. Sen är vissa mer extrema än andra, men det är en del av spelet.
Du var inne på att du började karriären där i Trångsund. Ja. Gick det så pass bra att du gick över till BP, eller var det att du själv gick till BP?
Nej, men BP ville ha mig. De hade väl scoutat mig på något sätt, exakt vet jag inte. Men fick provträna med BP då i några dagar. Och sen så stod det klart att de ville plocka in mig i deras organisation. Så var det så. Och det föll väldigt naturligt egentligen. Kom dit och liksom, kände mig hemma nästan direkt just det är en väldigt fin fotbollsutbildning man får i BP. Och där jag kände att mina ambitioner matchade hur de bedrev verksamheten på.
Vad hade du för lagkamrater där?
Jonathan Augustinsson. Sen hade vi några yngre också som var uppe och spelade med oss ibland. Danny Stensson, Josef Colli.
Fina Stensson.
Ja, han är häftig.
En bra kille.
Det är en av mina favoriter. Alltså. Ja. Mm. Han är fantastisk.
Har du tränat någonting med Linus Arvidsson? Jag måste fråga.
Ja, det ringer en klocka.
Men han var målvakt.
Eller hur? Han måste vara två år eller med, va? Eller om han är ett år eller?
Svårt. Jag vet inte.
Ja, men jag är ganska säker på att... Ja,
han var orangehårig. Han har spelat i Munse med vårt lag.
Ja, okej. Okay, men då har jag tränat med honom.
Ja, okej.
Okay. Det har jag gjort.
Nej, men när BP knackar på dörren i den åldern, då är det svårt att säga nej.
Ja, alltså det... Absolut, men jag tror där och då så såg jag inte det på något sätt som någon statusgrej, utan jag såg det mer som att jag ville någonting med min fotboll och har velat den sen jag kunde sparka på en boll. Så, och det rimmade väldigt bra med hur de bedrev verksamheterna på och vilka typer av matcher och kupper de åkte på till exempel utomlands. Jag såg det som stimulerande för min utveckling.
Bodde du i närheten av Skogås då? Eller?
Precis, vi bodde i Trångsund. Ja. Så det var ju en lång resväg. Ja, jag har bott på tunnelbanan kan man säga, på gröna linjen. Jag kommer inte ihåg, jag lyssnade på en podcast här också som någon uttryckte sig liknande också. Ja. Men verkligen, jag har mycket kommunaltrafik har jag åkt genom åren.
Var det några läxor på den eller hoppade du dem?
Nej, men det vart läxor också. Ja. Sen som tur är så hade jag väldigt enkelt för mig i skolan, tycker jag. Mm. Så jag klarade det mesta, liksom, även om jag inte kanske gjorde alla läxor hela tiden. Mm. Så jag hanterade den delen på ett bra sätt.
För det brukar man ju alltid säga när det är en sån här lång åktur. Så här, men då hinner du göra det här nödvändiga. Mm. Men man gör ju typ aldrig det.
Nej, men precis. Nej, men när jag gjorde det som, som man behövde för att överleva, om man säger så.
Okay.
Du var ju nära på att knipa en plats i U17-landslaget där de vann VM-brons.
Mm, verkligen, ja. Jag tror jag var med på någon sån här bruttolista. Så jag missade väl katten precis, antar jag.
Mm. Ja, det var synd att du inte vann ett VM-brons.
Ja, det hade varit häftigt att vara med på. Mm.
Men varför blev det Värmdö? Var det att liksom, BP inte riktigt trodde på det till A-laget? Eller?
Ja, men precis, det stämmer. Det var i skarven där U19 och upp till A-laget. Då. Och jag kände att BP hade en målvakt som var ett år äldre än mig som de trodde mer på. Och det fick mig egentligen att jag ville byta miljö och komma till en miljö där jag kunde få spela och känna mig viktig. Och då var det en lösning med Värmdö då, division 2. Så det är inte på den vägen det var att jag bröt med BP.
Hur var det att stå i division 2 då? Då var det ändå A-lagsfotboll.
Precis. Det var A-lagsfotboll och jag tyckte det var väldigt stimulerande. Jag tyckte jag utvecklades enormt mycket. Fick spela seniorfotboll som du säger. Ställas för helt andra krav. Man mötte spelare som helt plötsligt var 30 år gamla och inte 17-18. Så det var speciellt och det var en utvecklande tid som jag tog med mig. Jag har tagit med mig mycket därifrån, verkligen. Mm.
Hur gammal var du när du stod första matchen?
Jag måste ha varit 18, tror jag. Mm.
Det måste också vara en svår position att göra debut så här, på A-lagsfotboll. Alltså, jag kan tänka mig att man kanske känner sig ganska liten även fast man är ganska stor växt vid 18-årsåldern. Det måste vara svår miljö att bara kastas in i.
Det är intressant.
Alltså. Ja, men alltså verkligen. Alltså nu när jag liksom kan reflektera över och se tillbaka på det så håller jag absolut med dig. Ja. Att verkligen, det är ändå en stor uppgift för en 18-årig målvakt att gå in och spela seniorfotboll. Men just i stunden så var det så självklart för mig. Mm. Att det var att jag vet hur duktig jag är. Att för mig är det bara att gå in och spela mitt spel och leverera, för det kommer gå bra. Mm. Och, men det var verkligen så. Så nu absolut i efterhand, så när jag ser tillbaka på det, så är det ju, då är det större än vad jag tyckte det var där och då.
Mm. Jag kan tänka mig att mittfältare går in i en A-lagsdebut och känner att så här, nu kan jag ta över lite, eller man har ju mer chanser så. Men gör du ett misstag i din debut nu, då är du körd alltså mentalt, om man inte är stark då.
Ja, absolut, verkligen. Och det är som du säger, man är 18 år, så kom jag dit och jag fick väl första tröjan för en lite mer äldre etablerad målvakt som har spelat i Värmdö länge. Så det var ju lite på det också, att om jag hade gjort några misstag eller gjort några sämre matcher så kanske inte jag hade suttit där jag gör idag. Jag har haft den karriären jag haft hittills. Så det var ju också mycket att förlora kanske just där och då. Men jag såg det inte på det sättet. Jag såg bara uppsidorna, och det var väl det som hjälpte, tror jag. Mm.
Men det är också så här, du slåss ju bara med en plats. Är man en 18-årig högerback och inte tar plats där, då kanske man kan hitta en annan lösning. Du kan spela vänsterback, du kan skolas om på ett mittfält, eller kanske agera mittback för att hitta en startplats. Mm. Är du målvakt och tar inte första spadet, då är du utanför.
Ja, men verkligen. Det är ju verkligen en unik position, som du säger, att man byter ju väldigt sällan målvakt. Och det finns ju bara en tröja. En mittfältare kan bli inbytt och bevisa sig på så sätt. Medan målvakt är bara på träning man kan bevisa sig. Mm. Och sen så är det ju bara oftast då man har en första målvakt som spelar. Och man byter väldigt sällan där.
Hur fungerade det i luftrummet när du gick över till A-lagsfotbollen? Var det den största skillnaden? Det är bara en fördom jag har.
Ja, men jag kommer inte ihåg så specifikt. Jag inte, men jag upplevde inte att det var något problem på något sätt så egentligen. Utan jag tycker att det föll ganska naturligt. Hela spel, min spelstil föll väldigt naturligt in i seniorfotbollen. Man tvingas anpassa sig ibland. Det gjorde väl jag också på ett sätt. Men jag upplevde inte att det var några så här, shit, det här var svårt, eller det här var ett problem för mig. Det gjorde jag inte.
Och inga konstigheter med att styra laget bakifrån som 18-åring, du kanske har 30-åriga backar framför dig. Kändes det något mentalt tufft med det, eller?
Nej, faktiskt inte, utan det var verkligen, jag kom in som, alltså, helt självklart vad jag skulle göra. Ja. Och jag tror också att mina medspelare där och då, de tyckte att det var, ja, men kanske en liten frisk fläkt, att nu kommer in en 18-åring som knappt bryr sig, utan han bara kör. Mm. Så jag tror också jag tror de uppskattade det mindsetet också. Mm.
Vad ligger till grund till den här mentaliteten?
Nej, men klart att mycket i bara hur jag är som person överlag. Sen också klart mycket kring min pappa som jag nämnde tidigare. Att vi har jobbat mycket kring de här bitarna också, just det mentala. Att hur man ska tackla utmaningar, hur man ska se på ja, men, se på uppgifter och fotbollen överlag. Så det, jag tror att det är bara någonting som har växt fram inom mig också. Att det krävs en viss typ av personlighet nästan för att ta sig fram i elitfotbollen. Så det är någonting jag har jobbat på mycket.
Mm. Ja, alltså du nämnde ju inte ens det som en av dina spetser, det mentala. Efter det jag hör så känner jag att det finns ju säkert målvakter som var bättre än dig då. Mm. Mm. Men jag hör ju att du har ju en jävla fördel. Om du går in med det här mindsetet och någon går in och är där i, men ändå är bättre än dig, förstår du? Mm. Så vinner ju du ändå matchen med den målvakten då.
Nej, men jag fattar vad du menar. Och absolut, det är klart att det mentala är den största mina styrkor nästan. Så har det alltid varit. Att jag har alltid jobbat hårt. Alltid velat ta mig någonstans och alltid satt upp delmål och strävar emot dem. Så det är klart att den mentala biten är absolut någonting som jag har haft till fördel i min karriär. Liksom när jag skulle ta mig fram helt enkelt.
Mm. Och från Värmdö blev det Hammarby?
Stämmer. Mm. Hammarby plockade in mig. Därefter jag gjorde
Hals. Ingblad?
Exakt, Mats Ingblad. Mm. Och Micke Hjelmberg som plockade in mig i Hammarbys organisation. Mm. Så kom dit, fick vara tredje målvakt och se och lära i en allsvensk miljö som det var då. Så det var häftigt och ja, lärde mig mycket där också.
Hade de lagt upp en plan för dig där?
Ja, det fanns en plan.
Vad var den?
Det var helt enkelt att jag skulle träna i en allsvensk miljö, se och lära. Sen fortsätta vara utlånad till en division 2-miljö till en början och senare hitta en division 1-miljö. Så egentligen var den, det var ingen sån långsiktig plan på flerårsplan, utan det var mer en ettår, tvåårsplan där det fanns bara att jag skulle få maximal utveckling på mitt spel.
Vart du utlånad?
Först tillbaka till Värmdö. Ja. Sen så gjorde jag, om det var en säsong eller en halv säsong i Aspudden också.
Okay.
Och sen ytterligare en halv säsong i Enskede i division 1. Mm.
Hur, du hade, var, vilka var det då? Det var Vilan och var det Kurci? Nej, det var fan.
Nej, när jag kom dit så
där och Vilan.
Nej, då när jag kom dit så hade vi Ögmundur Kristinsson.
Just det.
Och Tim Markström.
Mm, just det.
Ja, och så Johannes Hopp var där också, just det, glömde jag. Innan han såldes. Ja, det är en himla fin kille. Mm. Stor respekt för honom.
Ja, men det där måste ju också vara skönt när du kommer till Hammarby att få hjälp av såna tunga målvakter, för att, eller Ögmundur var ju ändå landslagsspelare under den perioden. Hoff hade haft en lång karriär och var ändå en del av landslaget en bit där. Mm, mm. Så där hade du väldigt mycket att ta efter.
Ja, men
verkligen. Ta hjälp av.
Det var på träningarna så var det bara som en svamp egentligen. Kolla och suga åt sig information av duktiga målvakter, duktig målvaktstränare. Och såklart att man lärde sig mycket bara av att kolla på kanske andra utespelare. Hur en allsvensk forward, hans rörelsemönster, hur han avslutar. Så det är klart att det var en himla utvecklingsmiljö för mig att fortsätta bygga på med erfarenhet.
Ja, det där är intressant. Det där tänkte jag inte ens på heller. Att du får möta allsvenska spelare som skjuter på dig. Det måste ju också vara en jävla fördel.
Ja, men absolut. Det var himla, himla häftigt att få vara del av den organisationen där och då.
Trodde du att det skulle bli ditt stora genombrott här då? Att du kände, nu kommer jag ta första spaden i Hammarby om något år och nu kommer jag liksom bara ta fart. Nu kommer det vara en raket. Eller hur var din mentala status där?
Ja, nej, inte riktigt så hade jag faktiskt inte. För jag kände ju såklart ändå på något sätt att jag var ju en bit ifrån. Jag kände att jag kom in dit för att jag skulle utvecklas och lära mig så mycket som möjligt. Och sen får man se vad utfallet blir senare då. Men jag kom inte in dit och tänkte att om 1-2 år ska jag vara första målet i Hammarby, utan jag såg det främst till att utveckla mig själv och se sen hur långt det ledde då.
Mm. Ja, kul. Och då ledde det hela vägen till Sundsvall.
Ja, absolut, ja. Exakt.
Flytta hemifrån Stockholm.
Mm. Det var stort i sig. Flytta hemifrån upp till Norrland. Alla mina lagkamrater där i Sundsvall och när jag pratade med folk efteråt att jag tror och jag själv är medveten om det. Jag behövde nog komma från Stockholm i den åldern. För man var väl en kaxig liten snorunge från Stockholm.
Ja, det var det.
Ja, det var jag faktiskt. Lite kaxig och stöddig.
Kan inte se det? Inte efter det. Nu har jag i och för sig bara pratat med dig 2 gånger ja. Nu, och senaste året.
Men jag kom till det norrländska lugnet och Linus Alenius brukar skämta med mig och säga att han uppfostrade mig på ett norrländskt sätt. Så, men det är klart att det har en personlig utveckling verkligen att flytta upp till Sundsvall och landa lite där och mogna som människa.
Vad var den svåra biten med att flytta till Sundsvall? Var det att hitta sysselsättning där uppe Jag älskar Sundsvall, jag åker dit varje sommar och fiskar, men då, ja, då är det av en specifik anledning. Ja. Vad gjorde man i Sundsvall som du spelar?
Men fotboll framförallt. Ja. Och sen så fick en väldigt nära vän, Erik Brukander, som också var där. Så vi umgicks väldigt mycket, hittade på saker. Så det var aldrig ett problem egentligen. Mm. Men det... Ja, vi hängde tillsammans, kollade på tv och sådana saker.
Så gör ni det än idag nu? Han är i Stockholm nu.
Exakt, han är i Stockholm nu. Mm. Vi har träffats några gånger.
Ja, ni har det?
Ja, verkligen. Så det, vi har varit ifrån varandra länge. Jag var i Danmark, han var i Turkiet och Kroatien. Mm. Så nu är han i Stockholm än så länge. Får se vad jag tar vägen då. Men än så länge så har vi träffats igen och käkat någon middag och så. Så det är kul.
Mm. Ja, han är fin backlinje. Morris Grassi var ju där också. Mm. Och Björkander. Och
verkligen.
Fick ju hjälp av backlinjen.
Danielsson.
Ja. Danielsson var där också.
Ja.
Ja, men vi hade ett jättefint och liksom härligt gäng i Sundsvall. Så det var en fin tid.
Mm. Hur var den här spanska fotbollen? För ni gjorde ett ganska bra år där när ni kom 8 2018 och sen åkte ni ur året efter. Mm. Vad hände egentligen i den satsningen och det åren där?
Nej, som du säger, vi hade ju Ferran Sevilla där från Soccer Services inne i Barcelona. Som en enormt fotbollskunnig människa och en riktigt bra instruktör som han verkligen satte in hur vi ville spela, de processerna, det tankesättet. Han fick med sig hela laget, alla visste exakt vad man skulle göra och alla visste vad de andra skulle göra. Så det var väldigt enkelt att spela fotboll. Men det är klart att det var ett väldigt noga utarbetad plan från Ferran och Joel också, och Cedergren såklart. Mm. Men det är klart att det är Ferran som kom in med det arbetssättet från Soccer Services.
Året ni kom 8, visst var det så att ni var tippade att åka ut va?
Ja, det stämmer.
Jag får med att ni gjorde en grej av det.
Ja, men precis. Vi sa det skämtsamt där att de hade skickat in i en sån här WhatsApp-grupp med laget. Så hade alla spanjorer svarat med knivar och bomber och allt möjligt. Så det var lite roligt.
Det var väl på någon fotbollsgala om jag minns rätt. Det var jättelänge sedan.
Ja, det var, exakt. Så det var lite motivation såklart. Men så säger ju alla lag som blir tippade i botten säger att det är motivation och bensin och allt möjligt. Men det var kul ändå att man kunde motbevisa ändå.
Ja. Ja, nu fick du ju också spela Allsvenskan på riktigt här. Och sen hade du ju konkurrens där med Tommy Naharine till en början. Men fick även ta hjälp av honom.
Mm.
Men berätta, Allsvensk fotboll för första gången.
Ja, men verkligen. Och jag kom upp till Sundsvall som uttalad tvåa 2017. Tommy spelade hela första året. Jag fick väl göra ett inhopp när Tommy fick någon smäll. Och sen så fick jag spela den sista matchen, avgörande matchen nere i Göteborg. Som gjorde att vi höll oss kvar 2017. Och sen hade Tommy lite problem med sin kropp inför 2018 då. Där jag fick stort ansvar på under försäsongen. Och jag gjorde det så pass bra att jag fick chansen när 2018 startade. När Tommy tvingades lägga av tyvärr. Så det är klart att Tommy har funnits där som ett bollplank för mig. Och liksom varit en mentor på ett sätt. Just för att slussa in mig i A-lagsfotbollen på en allsvensk nivå. Men väldigt, väldigt häftigt och liksom motiverande att just ganska, eller väldigt oprövad på den nivån, få chansen av Joel att han vågade ändå spela mig, för han såg en uppsida med det och mitt potential. Så det var en häftig tid.
Mm. Och den säsongen, det är bara helt plötsligt var det en av seriens bästa målvakter.
Ja, verkligen. Det gick väldigt fort.
Ja.
Och jag tror att det... Mycket av mitt år 2018 hade med att göra med att vi som lag var så välfungerande. Och det står jag inför idag, att framförallt målvaktspositionen, att man är så starkt beroende av hur klubben och laget mår egentligen. Och det var 2018 var ett fint år för mig. Där jag kunde vara i en miljö där jag fick utvecklas och utmanades. Jag fick alltså våga misslyckas. Så det var väldigt, väldigt utvecklande och det fanns plats för mig helt enkelt för att vi hade ett välfungerande lag.
Mm.
Att alla drog åt samma riktning och alla förstod innebörden med det. Så det var väldigt häftigt.
Mm. Smärtar det dig något idag hur det går för Sundsvall idag?
De har ju haft en turbulent tid med framförallt ekonomiskt som har påverkat hela klubben. Och tyvärr har det väl varit lite så att Sundsvall har som klubb har påverkats av ekonomin ända sedan tillbaka på min tid. Men det är väl först nu som det verkligen har tvingats dra i handbromsen från hela klubben. Men det är ju en allsvensk förening, en allsvensk klubb som ska spela allsvenskan i mitt tycke. Så jag ser fram emot att de, De är på väg att göra en resa nu med en ung spännande tränare. Och Joel är sportchef. Så jag tror och hoppas att de kommer kunna bygga den klubben på sikt. Så det inte bara blir att man tar sig upp och så ska man släcka bränder igen och sen blir det problem med ekonomin. Utan jag hoppas att de kan bygga klubben från grunden ordentligt. För de ska höra hemma i Allsvenskan. Mm.
Hur mycket är den geografiska frågan? Alltså hur mycket ställer den till?
Inte så mycket tror jag faktiskt. Utan Sundsvall har en väldigt, de har bra förutsättningar där uppe. Mm. De har en fullstor inomhushall som de kan träna på vintern. De har en fin arena för staden Spotmet. De har en kommun som jag tycker i alla fall står bakom liksom fotbollen. Så jag tycker de har förutsättningar för det. Sen klart, det är långa bussresor. Ibland är det flyg. Och så är det ju för alla egentligen. Mm. Det är bara restid. Så men geografiskt sett, nej, jag tycker inte det påverkar så mycket. Utan jag tycker de kan vända på det och säga att de har ju fantastiska möjligheter att vara verkligen Norrlandslag. Att använda det stora området.
Dammsuga upp varenda fotbollsspelare där uppe.
Precis, ja. Alltså både upptagningsområdet och sen självklart också liksom i näringslivet. Att det finns många stora företag som säkert skulle kunna tänka sig ställa sig bakom ett projekt just att man anspelar på att Sundsvall är Norrlandslag.
En sista grej där kring 2018 med Sundsvall. Ja, ja. Jag nämnde det till dig när jag träffade dig innan, att du var en riktig fantasy-kille.
Ja, just det. Ja.
Assisten borta mot Göteborg och rädda straff och 100 räddningar och allt vad det var. Ja, shit. Det var första gången du fick höra det också.
Ja, alltså, verkligen. Jag har inte hört det förut.
Ja, nej, det... just det året. Alltså, du var tokgiven i laget då.
Jag tror inte många kanske hade mig på förhand. De kanske plockade in under säsongen.
Ja.
Nej, för du var ju så jäkla billig också. Ja. När uttalad andra månader så kostade det ju bara 4,0. Det var inte bra koll då, men
Nej,
så riktig klippa, det ska vara. Många gillar det på grund av det också.
Jag satt och läste lite så här gamla artiklar. Danielsson går ju till Djurgården 2018. Mm. Hur nära var du Djurgården?
Alltså inte så nära som kanske många trodde. Mm. Eller som att det stod i media. Det är klart det fanns en kontakt. Jag fanns säkert på en lista hos Djurgården. Jag visste ju om att det fanns ett intresse och det kunde bli någonting. Men det landade aldrig i några förhandlingar eller konkreta förhandlingar snarare. Mm. Utan jag tror de hade sitt spår på han norrmannen som de tog.
PK, just det.
Och jag tror att det var deras första val och de fick honom. Mm. Men jag tror säkert att jag var med på en lista, absolut. Mm.
Mm. Fick vi vara den.
Ja.
Nej, men sen är det ju året man åker ut. Hur det är så jäkla sjukt från den här sjunde platsen och imponerat så stort och sen bara krascha allt.
Men verkligen. Vi tappade ju föran efter 2018. Mm. Så lite av det, vad ska man säga, den tryggheten försvann kanske i hela klubben och spelargruppen. Att vi visste om hur uppskattad och viktig föran var egentligen för vårt spel. Inte bara på det långsiktigt utan i det dagliga. Hur också kring matcher att hitta
pratades det för lite om honom, för jag kommer knappt ihåg
det. Jag vet knappt.
Nej, jag tycker alltså man borde nog prata mer om föran och han är ju idag huvudtränare i Helsingfors, i HJK. Okay.
Ja.
Och det är hans första huvudtränaruppdrag och men jag tror starkt på honom. Mm. Det är en väldigt kunnig fotbollstränare som det borde pratas mer om föran, absolut.
Mm. Ja, lackade du på Jukanovic igår också? Så.
Gjorde han det? Ja, det missat.
Sorry att jag avbröt. Jag ville bara få lite klarhet vem det här är. För jag kommer inte ihåg namnet alls.
Okej. Okay. Ja. Mm.
Nej, men tillbaka till året ni åker ut. Ja. Ni tappade honom.
Vi tappade honom. Sen fick vi hade ju åkt ur Svenska Kuppen. Så vi hade ju ingen Svenska Kuppen på försången. Utan vi fick träningsmatcher mot Division 1-motstånd och norska motstånd. För att alla andra svenska elitklubbar var ju upptagna med kuppspelet. Och så vart det väldigt sönderhackat för säsongen. Många matcher snöade bort till exempel. Så vi fick ingen bra start. Utan vi kom ganska snett in i säsongen från start, tycker jag. Så här är det på efterhand. Och sen, vi hade en tuff period där på våren. Där det gick tungt för oss, verkligen. Sen på sommaren så lämnade ju jag, Linus Alenius, Mike, Sema också. Så det var ju... grundat ekonomin då. Klubben behövde in pengar, försäljningar.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan,
turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Så det var ett tufft år för föreningen, tror jag.
Mm. Nej, men det var ju inte vilka spelare som helst man tappade då. Det är verkligen nyckelspelare. Mm. Och det är en svår situation om man måste lösa det ekonomiskt och göra sig av de här pjäserna. Det brukar ju inte resultera i att man gör någon succé då.
Nej, men precis. Och det är ju... Det är ju tyvärr det som är min nedsida med liksom fotbollsbranschen, om man säger så, att det kan finnas klubbar ibland som lever liksom över sin egen pengakassa och då tvingas, som du säger, göra såna här försäljningar för att just få upp balansräkningen. Och då blir det tufft rent sportsligt. Man tappar ju viktiga spelare oftast. Så att det kan gå tyngre sportsligt. Och det är klart att det är en chansning att göra. Att vi kanske måste sälja. Sundsvall lyckades inte rätta ut 2019-säsongen. Utan det slutade med att man fick åka ur. Och det är klart att det var himla tråkigt. Mm. Verkligen.
Verkligen. Men du får fortsätta med ett spännande kapitel vidare i din resa och flyga till Danmark. Hur var den grejen och varför var det Danmark?
Men det var Danmark just för att de hade en sån tydlig plan för mig. Och de sålde in sitt projekt och hur de såg på mig väldigt, väldigt väl. Så var egentligen det valet föll på. Sen nej till andra erbjudanden, men valde just Danmarkspåret för det kändes som det mest lockande rent sportsligt, tyckte jag, där då. Mm.
Hade du kunnat välja några bättre breddgrader? Eller vad var det för typ av klubbar?
Ja, men jag hade lite mer syd på, absolut. Mm. Som jag hade kunnat välja. Men jag såg det projektet i Danmark som väldigt, väldigt spännande.
En del svenskar i laget också?
Ja, när jag kom dit så hade vi Niklas Backman var där. Mm. Sen senare kom Erik Karl också, när jag var fortfarande kvar.
Mm. Är det ett val du fortfarande är nöjd med att du gjorde, eller är det något som du sitter och kliar i håret för? Så här, varför tog jag inte det där istället? Det är lätt att vara efterklok.
Lätt att vara efterklok, såklart. Ja. Det är en tudelad fråga. Alltså, jag hade ju mitt första 1,5 år där man är riktigt liksom, stolt över, nöjd över. Men sen så, som synd var, så slutade det på ett visst sätt. Mm. Och det är klart att med fast i hand så kanske man skulle ha valt något annat. Men där då så grundade jag beslut på väldigt bra anledningar. Och jag är inte en sån person som ångrar någonting heller. Utan jag tog det beslutet där då, på den informationen som jag hade. Och tyckte det var bäst för stunden. Mm. Så nej, det är ingenting jag ångrar direkt.
Och det gick ju väldigt bra i början.
Verkligen, verkligen. Hela första säsongen var ju... otrolig för egen del och för laget. Som jag nämnde tidigare, vi kom trea. Första gången på klubben på 25 år som klubben tog en medalj. Och fick spela väldigt häftiga matcher. Spela viktiga matcher. Och liksom verkligen få förståelsen av vad det innebär att försöka vinna varje vecka. För att man är med och tävlar där uppe om liksom fina platser, fina medaljer. Mm. Och sen också att förstå, men man spelar i en stor klubb. Det kommer en viss förväntning från fansen. Så det var också en intressant del i fotbollen som jag fick lära mig. Jag har tidigare spelat för Sundsvall då, som inte finns de yttre faktorerna. Så det var häftigt att få se och lära hur en stor klubb, vad det finns för förväntningar där.
Var det bara guld och gröna skogar första året? Jag tänker, du flyttar ju ändå utomlands, det kan bli ensamt och hela den där biten. Hur funkade det för dig socialt?
Men det funkade bra. Ja, min flickvän, eller vi var till sambos, hon flyttade med ner till Danmark. Så det var aldrig något problem rent socialt. Men det är klart att det fanns utmaningar på andra sätt. Språket till exempel. Det är inte det lättaste att förstå danska när man kommer dit. Jag tänkte att det skulle vara hur lätt som helst, men det fick jag lära mig att det var bara att ta på engelska första månaderna innan jag liksom lärde mig danska. Då. Men,
kan du danska flytande nu?
Ja, jag kan prata flytande danska, men inte med perfekt brytning kanske. Nej, men jag kan absolut...
Jag jobbar inte det här grötiga. Liksom.
Nej, exakt. Det är lite svårare.
Resten av intervjun på danska nu.
Ja, exakt.
Jag hade inte fattat.
Nej, men så det är klart att det var en utmaning i sig. Och sen så var det klart en utmaning att sätta sig in i och förstå att just det här med en stor klubb. Mm. Att helt plötsligt så är man första målvakt i en av Danmarks tre största klubbar. Att förstå vad de förväntningarna kommer med. Så det var absolut någonting som jag behövde anpassa mig till i början. Att försöka förstå den dynamiken. Så det tog ett tag för mig att komma in i det, tycker jag. Men som det var så liksom utvecklade mitt spel under säsongen och jag växte som fotbollsspelare. Så, men det är klart det var inte guld och gröna skogar direkt när man kom ner. Så var det inte.
Nej. Fick du möta någon jäkligt häftig spelare? Höjlund var väl där under de åren?
Ja, Höjlund var där, men han fick ju inte spela så mycket i Köpenhamn.
Nej.
Men det är klart att vi mött många, många häftiga spelare som idag spelar Premier League och spelar Benfica och allt möjligt. Mm. Han är väldigt duktig, Mohamed Kudus.
Ja, Kudus.
Ja. Har han varit i danska?
Brunnen.
I Nordsjälland.
Nordsjälland.
Mm.
Väldigt duktig. Sen den som jag tycker var bäst som jag mött nästan, det är han Kamaldin Sulemana. Riktigt bra. Liksom, spetsegenskaperna som är otroliga.
Mm. Är det någon fotbollsspelare i allsvenskan som hade något sånt här skott som du kände? Alltså, de här går inte att läsa av, eller hans rörelsemönster förvirrar dig. Alltså, hade du någon mardrömsanfallare?
Nej, egentligen inte. Men jag träffade Per Frick här nu i vintras. Mm. Jag gjorde ett misstag som gjorde att han gjorde mål när vi mötte Elfsborg borta.
Mm.
Så jag brukade säga till Per att du är en jobbig motståndare just för att mitt misstag kom mot dig. Så det var någon situation när jag kastade bollen på honom så gick den in på något sätt.
Ah, okay. Men, ah, okay. Så klart att det var han också.
Exakt. Så jag får väl svara Per Frick om vi ska säga mardrömsanfallare.
Gjorde han någon riktigt taskig målgest också? Eller? Det känns som att han kan bjuda på något sånt.
Jag kommer inte ihåg vad han gjorde faktiskt.
Nej, okay.
Kände du dig sviken av klubben av det som hände sen? Med tanke på att de la upp en femårsplan och
ja, du tänker på danska klubben?
Ja,
ja det gör jag verkligen. Men det är klart, det är ingenting som jag går att älta nu i efterhand. Men klart, där och då så var det var jobbigt mentalt. Klart att man har kommit dit och klubben har sålt in någonting till en.
Gjort det bra också?
Ja, men exakt. Sen klart att det var inte så att jag var någon superman. Men jag var ju inte iskall heller. Utan det är klart att planen var ju att första året skulle jag komma dit, lära mig kulturen, lära mig ligan, lära mina liksom medspelare och liksom göra en godkänd säsong. Och det tycker jag verkligen gjorde. Och sen tanken var ju då att år två, år tre börja ta steg. Börja liksom utveckla mitt spel till nya höjder och så. Och den chansen fick jag nästan aldrig. Utan den där planen slängdes i papperskorgen efter 1,5 år.
Mm.
Och det är klart det var väldigt tråkigt och så klart, alltså, saker och ting kan ändras inom fotbollen, men jag tyckte inte att det var fair. Jag tyckte inte det var rättvist. Men det är min syn på saken i alla fall.
Det är ju ett annat perspektiv på fotboll än fotboll. Det är ju business-sidan på det hela.
Mm.
Vilket kan vara en väldigt mörk sida för individer. Och det låter ju verkligen alltså, hemskt. Och jag tänker, mentaliteten har alltid varit din stora styrka under din karriär. Hur var det just under den perioden?
Nej, men det var tufft. Alltså, just med det här att man sitter i ett annat land. Jag flyttade dit för att spela fotboll för att det fanns en plan för mig hur jag skulle utvecklas och jag skulle spela, och sen togs allt det där bort från den, och det är klart att då förändras ens vardag. Man känner sig inte längre uppskattad. Jag upplevde att man kände sig åsidosatt av klubben, att till slut kände man sig bara som en produkt, och det är klart att det blir ju tufft då. Det gör det. Och det var någonting jag tvingades tackla där och då. Och ta mig igenom. Som jag till slut gjorde såklart. Men det var en ny upplevelse för mig. Att just få kanske den råa sidan av fotbollen visad för en ordentligt. Mm. Att det är klart jag är inte den första det händer. Inte den sista. Utan det händer väldigt många fotbollsspelare. Men att nu kan man större förstå andra spelare som hamnar i situationen. Hur jobbigt det är.
Mm. Är det den mörka delen med dansk fotboll, att den är lite mer åt businesshållet än svensk fotboll, att den är lite råare? Det finns ju mycket fördelar med dansk fotboll, att den är råare på ett sätt än svensk. Men skulle du säga att det är en nackdel där?
Ja, men absolut. Det blir ju som du säger en konsekvens av till exempel hur Danmark har valt att strukturera upp och organisera sig i dansk fotboll. Att det finns den stora business-sidan på det. Att det kan styras mycket mer i dansk fotboll kring folk som egentligen inte har koll på fotboll. Utan de är där för business och för politik. Och då är det klart att det kommer såna här nedsidor av myntet då. Att det är lätt hänt att då människor som är fotbollsspelare kan få ta stryk av det. Så det är klart att det är en nedsida just med den biten av det.
När tog du dig tillbaka mentalt? Jag tänker om du blir liksom nedskickad och spelar med reservlaget och juniorerna och så vidare. Mm. När började du ta dig tillbaka mentalt?
Det tog ju lång tid. Det viktigaste för mig var egentligen att bara komma ifrån Danmark, komma till miljö där jag fick spela fotboll som jag fick i Örebro. Men det är klart att det tog ändå några månader för mig att läka självförtroendet. Förstå varför man började spela fotboll igen och tycka att det är roligt. Få självförtroende och få förtroende från tränare och medspelare. Det tog ett tag. Jag kan inte säga något exakt datum, men jag kommer ihåg i alla fall att det tog ett tag tills man verkligen kände sig liksom 100 igen.
Mm. Var det i Örebro då?
Ja, men precis. Ja. Exakt. Det var ju först när jag flyttade till Örebro där som man liksom på riktigt kunde börja... läka i fel ord, men att börja hitta glädjen igen.
Mm. Går du att spela fotboll utan glädje?
Jag tror inte det.
Nej.
Utan jag tror man måste komma ihåg varför man började spela fotboll. Mm. För fotbollen idag, det är så lätt att det blir en business, som du säger, att det blir ett arbete. Mm. Och jag tror att det är många som behöver tänka tillbaka varför började man spela fotboll för? För att man ska spela fotboll med ett leende på läpparna. Så det är väldigt viktigt att komma ihåg det. Och det brukar jag också tänka på liksom, om man spelar matcher. Om man spelar måste matcher eller vad som helst. Att varför börja spela fotboll för? Det är för att det är roligt. Och försöka fokusera på det positiva i det. Och inte bara se vad man kan förlora. Eller om jag missar den här passningen så kommer folk bua åt mig. Utan om du sätter passningen så finns det mycket uppsidor med det.
Mm. Innan vi går in på Örebro. Det här med som han nämnde att du... De behandlar i skit egentligen och sätter ner reservlag och ungdomslag. Hur går man in på en sån träning? Alltså, det måste ju bara vara blytunga axlar och vilja och inte ens gå in på plan.
Ja, men precis. Det var ju nästan som att man åkte ju bara dit för att man var tvungen.
Ja,
ta närvaro. Exakt. Att man gick nästan på autopilot. Så det var ju lite så egentligen. Det fanns ju ingen glädje med att gå ner och träna med ett U19-lag. Även fast det var ju liksom... Det var speciellt ändå. Alltså det är klart att det var speciellt för alla liksom, när de skickade ner mig i U19-laget. Då. Alla U19-spelare de fattade ju varför jag var där. Liksom, och tränarna i U19 också. De förstod ju min situation också. De var ju lite, gör din grej William, kom hit och träna. Och sen åk hem. Så det fanns ju ändå förståelse i det från U19-hållet. Så det var ändå kul på något sätt att se. Något. Det är klart att det är ändå människor man arbetar med. Men det är klart att klubben, jag tror inte att klubben är så där jättestolt över att hur de behandlade mig och några till. Att just de skickade ner oss.
Som Lukas sa också, ni gjorde ju ett resultat innan också. Mm. Det måste bara kännas, jag vet inte vad jag ska välja för ord, men ett helvete.
Ja men verkligen, verkligen det var tråkigt. Och det är klart att det, som tur var så fick man ändå ganska stor förståelse från fansen. Det var många som hörde av sig och tyckte att det klubben gjorde var helt fel ändå att... Jag ändå varit del av ett AGF-lag som vi kom trea och tog medaljer första gången på 25 år. Att det kändes inte värdigt att bli behandlad så, tyckte fansen då. Så det var ändå fint på det sättet. Mm. Att de ändå kunde ha förståelse och inte höll med i klubbens beslut.
Har klubben haft fortsatt med framgångar eller hur har det sett ut för dem?
Jo, men de gick tufft ett år direkt efter när jag lämnade. Och sen så förra året så kom de trea igen.
Okay.
Tog brons förra året då. Mm. Sen så i år så har jag faktiskt lite dålig koll på hur det går för dem. Men jag skulle nog tänka mig att de är med i toppen.
Mm. Har de gett dig någon förklaring varför? Jag förstår inte riktigt ändå.
Nej, det har de inte gjort egentligen. Det har de inte gjort. Och samtidigt så det är inte så kanske att jag heller har varit öppen för att få en förklaring. Jag var väldigt less och besviken och att det spelade inte så stor roll för mig vad de än sa. Så efteråt när jag lämnade klubben så var det klart att några från klubben ledande positioner har försökt höra av sig. Men jag har helt enkelt bara liksom valt att gå vidare.
Gå vidare, ja. Sunt.
För jag ser ingen anledning med det de säger spelar egentligen inte så stor roll för mig.
Mm. Hur var intresset där? Jag tänker, du flyttade ändå till Örebro. Var det liksom viktigare att komma hem till Sverige och tryggheten? Eller var det mer så här att du gjorde ju ändå ett bra år, så det borde ju ändå finnas liksom bättre klubb. Taskigt sagt, men
ni förstår vad du menar.
Hur kände du där?
Nej, men det är klart att det var några transferfönster som jag var på väg bort. Det fanns konkret intresse från många klubbar på bordet under tidigare fönster. Men som min klubb AGF sa nej till. Vilket jag idag tycker var jättekonstigt. Att de vill inte ha mig, fast de vill inte heller låta mig gå. Så det var extremt märkligt. Men till slut så, liksom, när jag väl valde att lämna för Örebro, så då kom det till en punkt liksom, där nere i Danmark. Min tjej hade flyttat tillbaka till Sverige för hon hade praktik. Hon studerade på den tiden, så hon hade praktik. Då satt jag ensam i Danmark i en liksom, tillfällig lägenhet som vi hade sagt upp vår andra lägenhet. Och då kändes det väldigt mörkt och jag kände bara att nu, jag tar nästan det nästa första bästa som kommer, tar jag. Så då vart det Örebro. Och det är klart att jag är jätteglad att jag fick den möjligheten att komma till Örebro ändå och hitta glädjen till fotbollen. Och en väldigt fin grupp av människor jag kom in i till Örebro. Så det är inte så det gick till.
Fan vad tungt det måste ha varit. Ja, jag sitter nästan förbannad på Århus Nokia. Det är nästan nya hatlaget.
Men det är ju inte första gången vi sitter och diskuterar med någon om dansk fotboll där de har behandlat någon riktigt illa.
Vi har snackat om danska tränare också som har varit så.
Ja, Wessam som blev smutskastad och det var lögner och allt vad det var. Bara för att få bort honom. Så det är nog en hård värld där borta, uppenbarligen. Mm.
Ja, men det är stor skillnad på Sverige och Danmark. Verkligen, det är det. Mm. Och jag tror inte det är många som är i Sverige som förstår den skillnaden heller. Utan det är någonting som man måste inte vara där på plats kanske. Man måste verkligen sätta sig in i hur dansk fotboll fungerar. Mm. Och liksom vilka mekanismer det är som driver krafterna där.
Mm. Känner du någon typ av oro att gå utomlands nu? Förstår du? Har det någonsin satt spår i dig? För det måste ju ändå, det är ju ändå en lärdom nu. Har du ändå så här, du tar med dig det nu när du väljer en klubb utomlands?
Ja, men absolut. Det är klart att man är medveten om det. Jag har ju lärt mig mycket kring min tid i Danmark. Men det är klart att det är ingenting som skrämmer mig liksom, som jag räds utav, utan det är en till faktor som man får ha med i beräkningarna när man tar beslut. Att de har fått lära sig att en femårsplan eller vad som helst, det kanske inte betyder så mycket i slutändan. Så det är lite mer sådana saker man har fått lära sig.
Ja, men grymt.
Men Örebro då? Hur var tankarna där? Det var ju främst då för att landa, bli bekväm igen, hitta självförtroendet. Rent sportsligt då?
Ja, men rent sportsligt. Alltså, jag kom ju dit ganska tätt in på seriestart. Jag kom väldigt sent in på fönstret. Vi hade en riktigt bra, de hade precis åkt ur Allsvenskan, skulle spela Superettan, men hade en fantastisk spelartrupp. Jag tänkte ju på pappret att det är klart att vi kommer bara springa hem Superettan, vi ska ju bara upp till Allsvenskan igen. Det var ju de ambitionerna som jag också valde Örebro, för att jag såg en uppsida med det. Att komma dit, hitta glädjen igen och vara med på en resa med en bra, anrik allsvensk förening som ska ta sig upp igen. Så det var lite så jag tänkte. Men det blev ju inte så till slut. Utan det har varit en kraschlandning med projektet. Så det var ju tungt. Och det var jobbigt för hela klubben och hela spelartruppen egentligen. Att vi hade de ambitionerna som vi hade. För vi hade ju en sån potential i spelartruppen. Att verkligen göra saker. Men fotboll är fotboll. Och det på ett eller annat sätt så blev det inte så. Och det var klart det var tufft mentalt för hela truppen att gå igenom det året som var.
Vi har pratat det här med rätt många. Alltså Superettan är en väldigt konstig serie. Man tänker ju jämt när ett av lagen från Allsvenskan åker ur. Då tänker man att den här truppen kommer ju, som du sa, springa igenom serien.
Ja. Örebro hade så riktigt bra lag.
Ja, herregud. Men det blir ju sällan så.
Mm. Ja, men verkligen.
Vad är den logiska förklaringen?
Ja, exakt. Nu har man fått lära sig hur superettan fungerar. Det är så himla slumpartad fotboll skulle jag säga. Att det är matcherna lever verkligen sitt eget liv. Det finns inga riktiga favoriter. Att vad som helst kan hända. Och det är en bra fråga. Vad är det som gör superettan till det? Det är svårt, men i Allsvenskan så finns det mycket tydligare. Men Malmö, de kommer föra spelet kanske. Man vet att de kommer slå Varberg.
Ja.
Men i Superettan så ett bottenlag kan likväl gå och spöa ett topplag från ingenstans. Så det är komplext, men det är något man får lära sig.
Ja, men nu så här facit i hand, bara shit, jag skulle gå till Utsikten. De kom ändå till kval och de var ju tippade att åka ur. Alltså det är orimligt.
Ja, men verkligen. Det är lite ologiskt i Superettan, det håller jag med om.
Ja.
Du skadade ju även i Örebro. Det var en ganska konstig skada, va?
Ja, exakt. Det är en himla... fick mitt knä uppskuret av en dobb.
Oof.
Ja, så det var egentligen bara en sårskada. Så det var ingenting som var ingen skada liksom rent muskelmässigt eller ligament. Utan det var bara att huden sprack, kan man kalla det. Mm. Så det var märkligt. Så det höll mig borta i några veckor. Men ja, det var märkligt.
Ja, men hur rehabbar man från den skadan? Liksom, alltså, riktigt jäkla köttsår liksom.
Ja, men exakt. Ja, men det är jättemärkligt och det gick ju inte att göra någonting. Alltså, jag fick ju sy ihop mitt sår på sjukhuset och sen så fick jag inte böja på benet på några veckor. Så det var egentligen bara gå och vänta och träna överkropp egentligen.
Okay.
Så det var en riktigt märklig skada i sig. Men jag var ju frisk fast ändå inte.
Jag kan tänka mig att det är svårt att kasta sig på konstgräs också med alltså, ihop sitt knä.
Ja, men det var speciellt.
Har du haft några tidigare skador?
Nej, faktiskt inte. Mm. Jag missade några veckor i Danmark. Jag kommer inte exakt ihåg vad det var, jag tror jag fick en smäll. Men så jag missade några veckor där. Men sen har jag hållit mig skadefri, som tur är. Och det är jag glad för och hoppas att det fortsätter så.
Mm. Örebro, förra året, ni imponerade jäkligt mycket i kuppen.
Mm, mm.
Jag kände att fan, nu har man något på gång och kanske kan utmana ändå i Superettan.
Mm, mm.
För vi var nere på Bern Arena och kollade Örebro-Djurgården.
Mm. Ja, ja.
Där var ju skitimponerande och ni stod för en riktigt bra insats. Det var ju 96 minuten Piotr får till en skön.
Det var riktigt sent.
Ja, ja. Exakt. Ja, men det är som du säger, vi hade en himla bra försäsong, tycker jag. Sen klart att den kanske inte är så fantastisk som man upplevde där och då.
Mm.
Men det är klart att vi upplevde när vi hade hittat ett spelsätt, att det fungerade, vi fick utdelning på det vi gjorde och pratat om. Men sen är ju fotboll är en del en mentalt spel också. Vi kunde göra det väldigt bra i försäsongsmatcher och kanske mot motstånd som var på förhand bättre än oss, som skulle vara lite underdogs. Men sen helt plötsligt när vi klev in i Superettan, när vi hade blivit uppsnackade, när vi var Örebro SK, när vi förväntades vinna fotbollsmatcher, våra fans förväntade sig att vi skulle vinna fotbollsmatcher, så vart det svårare för oss att leva upp till de kraven eller till de förutsättningarna.
Mm.
Så det är en mentalt spel också. Vi kom inte riktigt upp i nivå under säsong och jag tror att det är det mentala spelet som spelade in för oss där.
Det är också en jäkla vetenskap att tackla sig en sån fråga. Bara hur ska vi jobba kring, är det underskattning? Mm. Tycker vi att vi är så bra? Varför åker vi på däng mot de här? Och, alltså, det är ju en omöjlig fråga att jobba med egentligen.
Ja, men verkligen, verkligen. Och det är klart att det har lite med kanske erfarenhet att göra också. Vi var ett väldigt ungt lag där förra året. Så det är klart att det kan ju spela in också rent erfarenhetsmässigt att man har inte varit i de situationerna tidigare, vissa spelare. Så att det helt plötsligt när det kommer krav på så blir det lite jobbigare. Men det var en grupp med väldigt stor potential förra året och det märkte man på med Samuel Dahl som har gått till Djurgården, Noor Milleskog också.
Verkligen.
Så det fanns enorm potential i de spelarna som var där och många kommer gå långt, verkligen, det tror jag. Men att just där och då så kanske uppgiften att gå upp till Allsvenskan var för stor för våran spelartrupp.
Mm. Man skulle behövt flera Kalle Holmberg helt enkelt.
Ja, men exakt. Om jag hade haft Kalle Holmberg hela säsongen kanske,
ja.
Så hade det kunnat gå. För det, även Kalle var väldigt, han kom in som en frisk fläkt och en väldigt positiv förstärkelse för oss. Och helt enkelt räddade oss kvar i Superettan skulle jag vilja påstå, med de målen som han gjorde.
Mm. Hur tror du det går för Örebro framöver?
Svårt. De är också en klubb som har jätteproblem med ekonomin. Så det är klart att de har ju en sån... De har en stark offensiv, om vi säger så. De har en Kalle Holmberg som är överlägset bäst i den serien. Mm. Så det är klart att om de lyckas bygga på det och sen att få ihop resterande lagdelar så kan det nog flyga. Men jag tror nog att det är kanske lite för mycket att be offensiven göra så många mål per match. Men vi får se om de får ihop det. Men det är klart att de har ju ett spännande offensiv.
Mm. Det är också en sån här klubb som ska vara i Allsvenskan.
Verkligen.
Örebro är ju en sån perfekt bortamatch för väldigt många.
Mm. Mm. Verkligen.
Det finns många anrika klubbar som ska vara i Allsvenskan.
Ja.
Det kan vi ta i nästa avsnitt också, om man ska utöka serien till flera lag.
Okej. Okay.
Mm. Det tycker jag är en intressant tanke, för det är väldigt få matcher ändå. Men det är en av anledningarna, ekonomin där i Örebro, som gör att du får lämna och är på fri agent nu.
Mm. Det stämmer.
Hur ser du på framtiden?
Spännande. Jag har valt att ha is i magen. Jag har valt också att tacka nej till några erbjudanden som inte jag själv kände att det var 100% rätt. Och då känns det inte som att det är värt att göra om jag ändå inte helt bekväm med mitt beslut och flytta dit. Så känns det rätt att bara säga nej och liksom med respekt för alla inblandade. Så jag har valt att ha is i magen och avvaktar, och det är lite saker på gång. Får se om det landar någonting här nu i dagarna som kommer. Men det är ett litet väntespel när man är liksom kontaktslös.
Mm.
Så det är lite där det ligger just nu.
Har du suttit i den här sitsen förut?
Det är första gången.
Det är första gången, ja. Så då får du en ny lärdom där också.
Ja, men verkligen. Så det är spännande, men klart det är segdraget att gå och vänta. Men sen är det också naturligt att vi, som vi pratade om innan, att som målvakt så behöver man spela i ett välfungerande lag och en välfungerande klubb. Och vi i Örebro kämpade förra året. Och det är klart att då är man som målvakt inte superhet på marknaden.
Mm.
Även om jag hade kanske, jag tror att tredje flest hållna nollor i serien. Mm. Så, men man blir ju inte superhet. Och då gäller det att ha lite is i magen. Och framförallt... hela projektet Örebro som var de två åren jag var där när vi inte lyckades ta oss upp till Allsvenskan. Så jag kanske är mer medveten om mitt nästa steg, vilken klubb jag väljer. Att jag vill att det ska vara rätt. Att liksom det projektet som jag tar mig an, att jag tror på det och att det ska falla väl rätt ut.
Ja, det måste vara så jäkla intressant också på så sätt att det här väntespelet som du nämner också. Det kanske är så att sista dagen så tappar någon sin första målvakt. Då behöver in en målvakt och då kommer du kanske få... en bättre klubb än det du har på bordet från början. Mm. Som du kanske hade fått garanti på att nu spelar jag i den här klubben.
Mm.
Men du kan få något ännu bättre bara på grund av att du väntar ut i slutändan.
Ja, men absolut. Det är klart att fotbollen är ju också, man ska ha lite tur ibland. Man ska liksom, precis. Såklart att det ska öppnas luckor och chanser på målvaktspositioner eftersom det bara finns egentligen en mål som kan spela. Så är det ett litet speciellt position, att det finns inte så många tröjor. Så man får helt enkelt ha is i magen, som säger vänta och se vad det är för luckor som dyker upp och vänta på att klubbar bygger om sina trupper.
Mm. Ja, men är det något jag har faktiskt lärt mig rätt mycket inom våra intervjuer, så är det tillfälligheter har avgjort väldigt mycket i alla spelares resor. Så det kan verkligen bara, en dag kan ju vrida på allt.
Mm. Ja, men det är verkligen, och fotbollen är så häftig på det sättet.
Ja.
Att det kan gå väldigt fort.
Jag kollar på hela målvaktsrokaden i Allsvenskan. Ja. Det är ju liksom ett pussel som leder till ett större pussel.
Verkligen.
Om man förklarar det så.
Verkligen.
Hur är det för dig? Har du stängt dörren helt för svensk fotboll?
Nej, absolut inte.
Från ett allsvenskt håll?
Absolut inte. Jag är öppen för det mesta och för diskussioner med många klubbar. Men det är klart att som det ser ut just nu så har ju alla allsvenska klubbar tillsatt målvakter. Så man får helt enkelt ha is i magen. Så de klubbarna som spelar allsvenskan har valt att prioritera andra målvakter före mig. Och det är liksom så det funkar. Så funkar marknaden. Och det, som jag nämnde, man var inte superhet kanske efter förra året. Så man får ha is i magen och vänta vad som dyker upp.
Jag förstår att speltid är AO, men är det liksom helt dumt att ta en andra spade i något lag? Att vara en kuppmålvakt?
Nej, men gud, alltså det är klart att det är ett alternativ också. Och jag räds ju inte konkurrens. Mm. Utan det är något som sporrar mig, och det är klart att det hade varit motiverande att komma in i en sån miljö också. Att man, så länge man slåss på lika villkor så är det klart att det är stimulerande och det är man öppen för. Så får se vad som dyker upp här i dagarna och veckorna. Men det kommer bli spännande i alla fall att se vad som dyker upp. För som du säger, det är ju inte så att jag måste liksom, ska bli lovad speltid. Utan man är del av ett lag. Antingen man är en av två eller en av tre målvakter. Så får man helt enkelt bevisa sitt värde. Att visa tränaren att man ska spela.
Okej, men då kör vi lite frågor.
Ja.
Vad gjorde du med pengarna som du vann på uppesittarkvällen?
Har du vunnit?
Vunnit, jag vann 50 000 på uppesittarkvällen. Men, men de har väl gått i något svart hål, tänkte jag säga. när man är arbetslös så får man väl stoppa de pengarna någonstans där det behövs.
Det är ändå häftigt. Alltså. Jag tror inte ens jag har vunnit någonting alls på en uppesittarkväll.
Nej, men det var häftigt. Det var en upplevelse verkligen.
Ja, verkligen. Det är ju nästan så här barnomsdröm.
Bara någonting. Ja,
sen att du får ringa in och man får höra rösten. Och så.
Ja, är det till och med det?
Ja, men det är där jag såg det på Twitter att man fick höra bara, vad heter det? Alltså, var det William? Du säger hela namnet.
Ja, exakt. Ja, jag fick komma in där till livesändningen eller tv. Ja. Och så fick jag välja en siffra, men ja. Jag fick tröstpriset. Jag var med på bilchansen på något sätt.
Okay.
Så missade bilen, men jag fick tröstpriset.
Ja, jag tror jag hade somnat när jag såg det live. För jag är ju också uppe i sitta kvällen som en tradition.
Ja,
så jag tror jag hade somnat vid den tidpunkten.
Mm. Jag tror jag har vunnit en ny lott som bäst.
Ja, exakt. Ja, det har jag också gjort tidigare. Men nu har jag vunnit lite
stort
mer i alla fall.
Stort ju.
Ja, eller hur? Ja, synd att du inte fick miljonerna.
Ja, exakt. Det har varit häftigt.
Ja, sen är det ju såklart många frågor om att ha en pappa som har vunnit dubbla guld och vunnit skytteligan. Och sen fick jag en fråga här om vilket lag han egentligen hejar på.
Ja, nej men det finns bara ett tråkigt svar tyvärr. Det är att jag har inget lag som jag håller på. Utan man är väl kanske både yrkesskadad, men också att när jag växte upp, min pappa spelade ju både i Hammarby, Djurgården, Göteborg. Så det, jag har faktiskt inget lag som jag hejar på.
Utan alla tre.
Nej, så jag är mer intresserad av fotboll än att jag har ett favoritlag. Det tråkiga svaret.
Mm. Vilken är den svåraste laget där mötte Danmark?
Oj, bra fråga. Nordsjälland tycker jag är extremt svår att möta. För de spelar på sitt sätt. Svårt att möta dem borta på deras konstgräs. Verkligen. Små tekniska spelare. Individuellt skickliga. Sen klart att det är en utmaning att möta Midtjylland borta, Köpenhamn borta. Kanske Midtjylland kanske är det tuffaste just att möta dem borta. För att de är så fysiska, tunga på fasta stationer. Så kanske Midtjylland då. De är tunga att jobba att möta.
Berätta om assisten borta mot Göteborg.
Så som jag kommer ihåg det så var det nästan bara att jag skulle skicka den så långt som det gick. För om jag minns rätt så var vi någon slags forceringsfas. Så jag slog till den bara och sen studsade den lite turligt tror jag över någon mittback. Och så om det var Peter Wilson som kom på andra sidan och skickade in den. Så det var häftigt att få göra en assist i Allsvenskan, verkligen.
Just det, Peter Wilson. Mm. Ja. Vad är han idag?
Jag tror han är i Norge.
Okej.
Okay. Ja, Norge. Okay. Han är grym forward just i djupledsspelet. Ja. Att kunna ha honom i det som det är hotet, att sätta in bollar bakom. Jag tror han är i Norge.
Okej.
Okay. Du hade ju bortaklacken bakom dig när du gör den assisten, eller hur?
Ja.
Eller hemmaklacken bakom dig.
Ja, exakt. Blåvitsklack, ja.
Vad sa de någonting? Alltså skrek de på dig när du gör det där?
Nej, det kommer jag inte ihåg faktiskt. Det tänkte jag inte över heller. Utan jag tror väl också att jag gick väl upp i extas för att jag hade gjort en assist. Mm. Så jag var säkert också väldigt glad och sprang runt i min egna lilla värld där. Men jag kommer inte ihåg det.
Ja, okej. Vilken är den mest underskattade spelaren han har spelat med?
En underskattare. Jag tycker att Jean-José Hercules i Sundsvall fick inte alls lika mycket rubriker som David Batanero till exempel. Jean-José var extremt duktig på det han gjorde för att både hjälpa laget men också få Batanero att skina. Så Jean-José Hercules absolut duktig. Sen spelar jag med en spelare som heter Bror Blome i Danmark. Extremt duktig. Funktionell teknik, hur bra som helst. Men kanske inte ser för mycket ut för världen. Men extremt nyttig på det han gjorde och kunde hantera bollen på ett funktionellt sätt som nästan ingen annan kunde. Så också grymt underskattat spelare tycker jag.
Mm. Jag ställer en lyssnarfråga nu.
Kom på. Kör.
Vilken är den mittbacken du uppskattar mest att spela med? Har du haft någon som bara, shit, han blockar ju alla de här skotten som jag vill få blockade? Så, fattar du?
Jag fattar vad du menar. Ja. Jag har spelat med många duktiga mittbackar, verkligen. Jag tycker till exempel att en sån som Niklas Backman som jag spelar med i Danmark. Grym försvarsspelare. Häftigt att få liksom, arbeta med honom eller liksom spela tillsammans med han för att förstå men lite vad försvarsspel innebär, just för att han är från den gamla skolan. Han är liksom som en mittback var lite back in the days.
Mellberg typ.
Men exakt, så Backman verkligen spännande typ, och sen tycker jag en sån som Erik Brukander och Carlos Moros Gracia, extremt duktigt tekniska mittbackar, bra på att driva boll, bra speluppfattning och kunde avvärja situationer nästan innan de uppstod. De kanske inte är de största mittbackarna rent storleksmässigt, men grymt smarta och kan verkligen förstå samarbetet liksom mittbackar målvakt till exempel. Att vi gör det här tillsammans, att man täcker olika delar av målet till exempel. Så det är också duktiga mittbackar. Mm.
Sista, nu kommer jag på en till som är intressant. Ja. Föredrar du att spela med en fyrbackslinje eller alltså med tre mittbackar? Mm. Alltså 5/3 backlinje.
Ja, det är olika det där. Jag har spelat båda systemen. Så det, man får ju lite olika fördelar beroende på vilken system man spelar rent defensivt då. Men jag tycker en fyrbackslinje är det lite mer klassiska. Lite mer, jag tycker det blir lite mer... Man kan bedriva roligare fotboll. Med tanke på att man som målvakt kan vara också mer delaktig i spelet. Man kan bli som en tredje mittback. Det är klart det går också i en trebackslinje. Men då måste rotationerna se lite annorlunda ut. Medan jag tycker en feedback så faller det mer naturligt för målvakten att delta i speluppbyggnaden.
Mm. Snyggt.
Ja, jag har en personlig fråga också. När du ser tillbaka, nu är det väldigt långt fram. Men efter karriären, när du ser tillbaka, vad hoppas du kunna minna mest ifrån din karriär?
Åh, en bra fråga.
Ja, jäklar, vilken
svår. Verkligen. Ja, det är en bra fråga.
Det kan ju vara att du har vunnit ett guld, att jag har gjort allt jag kunde.
Ja, precis. Jag fattar vad du menar. Ja. Men det är jättesvårt. Men att det är klart att det är, som du säger, kul att vinna titlar, vinna guld eller komma på en viss placering eller spela i Europa. Men jag tror ju att det roligaste är ju resan dit. Att få med på en personlig resa, utvecklingsmässigt allt möjligt, men också när man tillhör ett lag som strävar mot någonting, och om man uppnår någonting, så tror jag att det är hela resan dit man kommer minnas och inte själva tillfället, utan man kommer komma ihåg att så mycket man har umgåtts med sina lagkamrater och man har jobbat och man har liksom gråtit och blött och allt möjligt. Så jag tror att det är själva resan i sig mot ett mål som jag kommer vilja minnas när jag lägger av i framtiden. Så det är lite diffust, men jag har inget så här specifikt guld eller inte. Men utan mer man, om man väl strävar mot någonting eller jobbar mot någonting, så det är resan dit.
Resan ska inte vara enkel.
Så är det ju.
Snyggt. Nej, men du målar upp det jäkligt bra.
Ja, okay.
Ja faktiskt. Ja, det gjorde du verkligen.
Ja, bra.
Snyggt. Det var sista lyssnarfrågan. Nu fick vi krydda med våra egna. Ja. Man får, det kommer ju upp så här 1000 frågor om man bara lyssnar.
Ja, jag gillar det.
Det är alltid att det kommer upp så. Ja. Snyggt.
Grims.
Ja, det var det här avsnittet.
Ja.
Som sagt, vi ska sätta oss i ett till.
Ja.
Men vi tackar er som lyssnar på det här.
Mm.
Och vad vill vi påminna om?
Att följa oss på alla sociala medier.
Ja.
Och som jag sa i början av avsnittet, skriv vad ni tycker om avsnittet och... tips om gäster.
Ja, också. Nej, men det uppskattar vi verkligen. På lite tankar kring vad ni tycker om konceptet. Och, nej, men all feedback är bra för mig.
Precis.
Kanon. Ha det bra allesammans.
Ha det bra.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.